Varmt välkomna till Placera-podden. Jag heter Fredrik, med mig har jag som vanligt Per Ståhl och en specialgäst, praktikanten Ludvig Löngård.
Ja, hej. Mm.
Jag tycker det är kul att vara en praktikant igen på redaktionen. Det var länge sedan vi hade det.
Ja, vi behöver lite nya input.
Så. Och dagens tema tänkte jag som vi ska prata, vet jag att jag hoppas att vår praktikant har koll på det. Det är ju guld. Mm. Säkra investeringar. Eller var pengarna gått sista månaden lite sådär.
Ja, för du har kollat vart kapitalet har flödat.
Ja.
Och sen ska vi spekulera och resonera lite kring guld som investering.
Ja, nej men jag tänkte så. Jag tittade ju nu, det har ju varit så turbulent. Det håller ni med om. Det har hänt jättemycket och Fed har sänkt räntan och Trump, det handelskriget eskalerar och det är oro i Iran. Det är ju jättemånga punkter, liksom, det är mycket oro där ute och det har ju varit ganska tydligt nu för nu har volatiliteten gått upp. Och sen tänkte jag, nu måste jag titta vart flödena, liksom, kapitalet har flödat. Och tittar man på fondsidan så har det varit jättetydligt, tycker jag, mycket obligationer. Och det har vi ju läst mycket om. Det är enorma mängder kapital som nu förvaltas till negativ avkastning. 16 triljoner dollar eller 17 dollar.
Det ökar väl varje dag, ja, det ökar varje dag. Stocken som placeras i negativ ränta.
Och sen har det varit mycket guldinvesteringar eller guldfonder. Guldet är ju, så jag nu, i alla fall i svenska kronor var det på 6 års högsta, tror jag.
Jag tror att vi har 1506 dollar precis innan vi börjar här. Så det är en liten bit ifrån 6 års högsta.
Hur som helst. Det är, mycket kapital har ju gått, räntor. Det har vi ju sett som räntorna har pressats ner så mycket, eller avkastningen på det. Och guld. Så det var lite det jag tänkte vi skulle ta snabbt. Och sen tänkte jag att det är lite roligt här vi bor. Det skiljer lite mellan åren, mellan oss. Eller vad man ska säga. Det är lite olika, vi är inte olika generationer, men lite synen på säkra tillgångar tänkte jag vi kunna höra lite. Vi kanske kan börja där. Mm. Vad känner du med guld? Är det något sånt där som du är ung och har framtiden för dig och ska börja på universitetet och allt där liksom?
Nej, men det är inget jag ser alltså, att köpa nu. Men alltså, investering kanske tror jag är bra just nu i så här oroliga tider.
Ja. Men vad har du för förhållande till guld? Har du gjort någon guldinvestering?
Ja, jag har lite aktier i guld.
Hade du guldaktier? Mm. Vad har du gått på då? För
Barrick och Semafor.
Guld i Kongo?
Exakt. Ja. Lite osäkert, men
guld är guld. Men det är klart det är politiska risker också. Mm. När man köper enskilda producenter, får man säga i det här fallet.
Exakt.
Ja, så jag har ju också köpt guld. Eller jag har köpt ett guldbolag, precis som Ludvig. Men det är ett helt annat. Men jag har gjort det enbart för att guldpriset vände ganska vackert. Gjorde en fin botten. Och med tanke på allt som händer så går det att förstå varför det finns en efterfrågan. Mm. Centralbanken är ute och köper mer guld än på väldigt, väldigt länge. Och det är väl det som driver priset mer än någonting annat. De är ju enorma nettoköpare. Mm. Vad vi retailinvesterare gör spelar inte särskilt stor roll.
Men
jag har ju inte köpt guld för att skydda mig mot något kärnvapenkrig eller i tron om att det ska rädda min ekonomi ifall världen går åt helvete.
Men hur länge har ni tänkt då era sådana här guldbolagsinvesteringar? Vad har ni för investeringshorisont eller hur tänker ni kring det? Är det bara ett skydd nu eller ska det vara en långsiktig del av portfölj som det kan vara hos många sådana här väldigt extremt framgångsrika investerare som diversifierar väldigt mycket och är ofta guld och har ofta guld över tid liksom som en tydlig del av.
Alltså lite medellång sikt, tänker jag. Jag tänker inte ha det så här i över 5 år, tror jag inte.
Men upp till 5 år är medellångt även för någon som är 19 då?
Ja, kanske.
Ja,
jag tror det.
Ja, men det är
bara liksom så länge börsen går, alltså om det går dåligt så kommer jag få det. Men om det börjar gå bra igen, då säljer jag av det.
Ja, men det är
för börsen och guldet verkar gå motsatta riktningar, om man säger så.
Då får man en liten dollar hedge också. Mm. Det är ju prisat i dollar, vilket jag såg senast nu. Det var ju Anders, vår namn. Chefredaktör och kollega pratade om att kronan tror jag var nere på lägsta nivån sedan 2002 nu mot amerikanska dollarn.
Och det är väl en utveckling vi lär se fortsätta, antar jag. Jag var lite inne på att guld eller dollarn skulle försvagas här i och med att de spekulerar och sänker räntan och har sänkt räntan. Men det verkar inte bli så. Utan det är ju den starkaste fiat-valutan av dem alla. Dubbelt skydd mot svag krona, svag svensk börs.
Men ni har ju varit inne och köpt rena gruvbolag, får man ju säga. Jag har ju tittat lite på fonderna. Fonderna har ju gått jättebra nu sista månaden. Det är ju bland vinnarna hittar vi ju guld. fonder.
Men fonderna, det är ju egentligen bara en portfölj med guldbolag.
Ja, ofta är det ju det. Det är streamingbolag eller det är gruvproducenter. Och ofta går de ju lite mer när de går upp. Och de går ofta ner lite mer än guldpriset. Då, som att det är hävstång för bolagen har olika balansräkningar. Och i hela olika där de brytpunkter var när det är lönsamt och sådär. Bryta guldet för dem då, efter finansiering och sådär. Vilket man bör ha i bakhuvudet kanske. Guldfonder har ju också oftast en extremt hög volatilitet. Det tänker man inte på. Det är nästan det tillgång, eller liksom fondklassen som är högst. Det kan vara, volan kan ligga mellan 30 och 50 under perioder. Så där bör man ha lite i bakhuvudet. Att bara för att det är diversifierat med lite palladiumproducenter och guldproducenter kan det även bli ganska hög volatilitet.
Jag har haft en diskussion med en gruvägare för många, många år sedan när jag skrev i en text att en gruva är aldrig mer värd än första dagen den öppnade. För varje dag man åker dit och hämtar upp lite så blir det ju faktiskt mindre kvar i hålet. Mm. Och det här tyckte han, det var, han blev väldigt upprörd över det. Men jag tycker fortfarande att det är så. Och det är väldigt, det går ut extremt mycket energi för att bryta guld. Då ska man ta hänsyn till kostnaden för det, alltså bränslen och allt vad det kan vara. Politisk risk var vi inne på, en gruva i Kongo, jag menar, det är vad som helst kan hända. Den kan bli övertagen av rebeller eller regeringen, vad som helst. Det har väl varit lite så här konstiga folkrättsbrott och sånt också när man pratar om gruvbolag och guld. Så att det är ganska smutsigt egentligen. Mm. Om man lite etiskt perspektiv på det hela också, så är det faktiskt inte så jäkla snyggt.
Men jag har ett annat perspektiv som jag pratar om. Jag har gjort en annan investering. Jag har inte köpt gruvaktier som ni har gjort. Jag har köpt så här fysiskt både silver och guld. Man kan köpa guldmynt och silvermynt. Då. Någon fabless har jag haft för det genom åren. Men det blir lite sådana här problem med, det slog mig nu senast. Att det blir lite så här problem. Du och jag har pratat om det, Fredrik, lite vart man ska ha guldet och ska man ha ett bankfack och ska man gräva ner det som jag någon kompis som har gjort liksom. Så det är ju kanske ytterligare en dimension om man vill ha fysisk guld. Det är ju en viss känsla att äga fysisk guld. Ni äger ju bara ett värdepapper. På pappret äger ni guld. Men ni har ju inget fysiskt. Ni kan ju inte sitta och
kunna om man väljer att äga. Det finns ju ETF-er som underliggande tillgången är fysisk guld. Mm. Guldet är ju förvarat åt en tredje part sen. Det är sällan ETF. Utställarna av ETF:en faktiskt har guldet hos sig, utan det ligger ju hos någon annan.
Ja, men det ligger i några säkra valv.
Hos ja, man får hoppas att de är säkra, men, ja, det, är, men det finns det ju inte några garantier för det egentligen.
Men det är ju inte terminer oftast, utan de köper fysiskt. Men fysiskt är ju väldigt populärt. Mm. Och det läste jag nu senast, för det är lite sant. Silver och guld brukar man handla lite så här, finns silver och guldkvot. Om jag inte missminner, tror jag att det är 16 gånger, i jordskorpan finns det 16 gånger så mycket silver som guld. Så det är någon form av kvot. Och sen kan, nu är guldet värt mycket mer än 16 gånger vad det nu finns fysiskt liksom jorden att ta upp då. Men det tänkte jag på, för jag tittade på guld-ETF-er kontra silver-ETF-er, för det är så mycket snack om avgifter. Och då ser man där att det är betydligt dyrare då, som att konceptet med förvaringen, att det går åt mycket, mycket mer silver då.
Du behöver ett större varv.
Ja, du behöver mycket mer silvertacker liksom. Och det är ju inte en 16 gånger så mycket som det värderar. Det är ju ett mycket större värderingskap nu då. Så du behöver mycket, mycket större. Därför är de ETF-erna, de är dyrare att förvalta då. Vilket gör att de är, ja, kanske inte dubbelt så dyrare, men de är 50% dyrare förvaltningsavgift. Och för att förvaltningskostnaden blir dyrare såklart. Som det är mer yta, säker yta du behöver. Så det var en annan liten dimension då, ytterligare kanske investeringsstrategi om man köper guld och silver ETF då.
Jag skulle vilja prata med dig om ditt fysiska guld.
Ja, mitt fysiska guld. Bolla med huvudbry.
Var har du gömt det? Nej, jag skojar.
Ja, det är bara googla vart jag bor. Där är det.
Nej, men jag kollade lite guldpriser. Och ja. Vill man köpa 100 gram 24 karats guld, en tacka.
En liten sån här.
Ja, ganska stor. 100 gram är mycket guld.
Vet ni hur stor en enkilos guldtacka?
Ja, nej.
Det är ju inte den som
är så här, det är som ett kreditkort.
Ja, och en enkilos är ungefär som en iPhone, tror jag, storlek. Mm. Och de ni ser på tv väger väl 12,5 eller så här, mellan 12-13 kilo. De lyfter kärp.
Tunga.
Ja, de är tunga. Ja. Lite otympliga, kan man tycka.
I alla fall.
Ja.
49 904 spänn får du betala i butik. Mm. Men om du vill sälja guldet till samma handlare så får du bara tillbaka 47 792.
Det är en spread som heter...
Det är en spread på styrt 6%. Uh-huh. Och det finns till och med handlare som har spreadar uppåt 15%. Det raka rådet att springa och köpa guldtackor som privatinvesterare för att skydda sin förmögenhet är rätt idiotiskt, för att då har
en jättespread
mellan 6 och 13,5 eller 15% i ryggen redan från början.
Men nu blir jag idiotförklarad direkt här. Plus att jag har ju mina förvaringsproblem då, så det bygger på. Men de är sköna att känna på. Jag är ju lite såhär guldmynt. One ounce-are. Det är sådär. Ja, hur som helst. Så det är ju om man vill kanske hålla på.
Jag, då kollade jag lite vidare faktiskt, för det finns ju massa andra produkter man kan köpa, bland annat silvermynt, som minnesmynt kallas det. Och de har ett nominellt kronvärde. Så att du kan köpa ett 200 kronors mynt, det väger 27 gram i silver, eller det är sånt 925 delar silver av 1000. Sånt. De kostar på att Tradera just nu 185 kronor.
Okay.
Frakten är 88. Ja. Så du betalar lite mer än 200 spänn för att få hem 200 spänn i silver.
Men du kan gå till Riksbanken och köpa.
Ja, men du kan i alla fall ta med det här myntet, för det är faktiskt det är vår valuta. Den är värd 200 spänn, så det finns i alla fall en botten på vad du kan få betalt. Så oavsett vad som händer med silverpriset, så finns det ett lägsta pris. Vilket jag tyckte var lite kul. Inte för att jag tror att det där är någon jättebra idé ändå.
Nej, så det går bort. Jag har bara en annan grej som jag har lite silvermynt också då. Och det är inte så bra att köpa i Sverige hos någon på någon butik. För då måste man betala moms på det. För det går som någon industrivara, tror jag. Det gör inte guldet. De är inte momsbelagda på samma sätt.
Men som när du tar in dem i Sverige, aktuell, bör du väl egentligen momsa dem då, eller?
Ja, det ska man kanske göra. Nu är jag ute på Halis, så jag... Nej, jag hade någon kompis, jag tror de var i någon baltland och köpte.
Ja, men det har jag också hört att man kan
göra. Tog färjan över och köpte där, för då var det 20% billigare. Var det värt?
Men då var jag tvungen att kolla lite vidare i alla fall.
Ja.
Det här myntet väger 27 gram. 200 spänn. Men du kan köpa ett kinesiskt silvermynt som väger 30 gram för 163 kronor. Så att hur man än vänder och vrider på det här som svensk retail-investerare, så är det dyrt att köpa fysiska metaller. Och man måste tro att det ska gå bra mycket åt helvete innan det är värt spreaden bara. Så det måste man nog ha med sig när man går ut och ska shoppa, när man tror att världen ska gå under.
Och spreaden är ju, den är säkert till för att det är lite jobbigt att hantera det här.
Ja, handlarna alltså, ska ju tjäna
pengar. Ja, jag menar det, och sitta där och hålla lager på både tackor och guldmynt och silvermynt, det är ju inte gratis.
Nej.
Uppenbarligen. Så det är spreaden, tror jag. Men det är klart, man bör ju tänka kanske ett varv till innan man köper både guld och silvermynt.
Ja, då vet jag vad du sitter och tänker på nu. Vore det inte kul med en guldklocka?
En guldklocka? Vi pratade lite guldklocka där innan.
Då kollade jag det också. En Rolex president. I 18 karats guld.
Men då är alltid guld. Du är liksom, det är ingen silver.
Urverket är inte guld, men själva klockan.
Okej.
Okay. I 18 karat. Den kostar 116 364 kronor. Och då får du en gammal, en 91.
Hur mycket guld?
112 gram. Vilket gör att du betalar styvt 1040 spänn per gram guld. Men transaktionskostnaden för att sälja en gammal Rolex tog det var betydligt lägre än 13%. En blocket annons kostar 150 spänn.
Då kanske det blir lite in fashion igen då. En guld. Hur känner du? Skulle du vilja ha en guldklocka? Du har ju en stålklocka.
Ja, jag vet inte riktigt. Det känns lite flashigt kanske.
Skulle det kännas lite sådär? Så. Du glider in på universitetet på med en fet guldklocka liksom.
Precis. Nej. Nej,
men det går i alla fall att använda under tiden. Jag menar guldtacken, har du den som bokstöd hemma?
Ja, nej. Jag håller med. Jag gillar ju idén. Men det är klart. Det är lite sådär. Det kanske, är man föreläsen kanske man inte räcker upp handen.
Nej, det känns lite bra.
En stor guldramal som alla bariser. Men vitguldsklocka borde ju vara ett alternativ. Kommer jag på själv nu. Om man inte vill räcka upp handen med den här guld. Det kan ju vara ett alternativ för våran praktikant faktiskt.
Ja, jag får kolla på.
Om de är billigare. Ser ändå ut som en stålklocka.
Det är inte mjukare. Säkert att man är hemma heller när världen går åt helvete. Och då är det skönt att man har med sig.
Du har med dig guldklocka. Får du börja ta av länkarna så här och köpa bröd för. och köpa vatten eller vad det nu är man ska handla för de här när världen har gått åt helvete.
Eller det kommer faktiskt jättespännande varianter också på om man nu vill äga fysisk guld och faktiskt kunna använda sina pengar, för det är det som är problemet här då. Det är transaktionskostnaderna som är problemet. Ja. Förvaring och transaktion. En amerikansk tjänst där man sparar i guld och knyter ett visakort till sitt konto. Så att varje gång du känner för att köpa något så kan du använda ditt guldvisa. Då.
Och så räknar du av från din guld,
så räknas
ditt guldkonto.
Från ditt guldkonto.
Smart.
Ja.
Det tycker jag verkar jättesmart. Men även det är ju belagt med kostnader, ett par procent i förvaringsavgift varje år. Så att det är inte gratis. Men då är i alla fall pengarna tillgängliga så länge det här institutet fungerar.
Och, men då har du ju massor med risk, valutarisk och ja, de vanliga som du ändå har i och för sig underliggande.
Ja, du har en risk hos kortutställaren, ja, du har en risk hos företaget som hanterar det här och de som...
Så då har du fluktuerande guldpris och en fluktuerande dollarkrona.
Ja, och så valutaspreadar säkert. Ja. Men det funkar ju över hela världen. Du har ju med dig ditt guld fast i kortform. Det är lite roligt.
Ja, definitivt. Det känner jag inte ens till någonting om, men det låter ju jättespännande.
Mm. Verkligen.
Om man vill ha lite annan exponering. Mm. Även i betalningsflödena då. Som tanken är kanske om man köper guldmynt och silvermynt. Att, ja,
man någon gång ska behöva använda dem.
Ja, eller man vill väl egentligen inte behöva använda. Men om allt som du säger, om det blir jätteproblem så skulle de kunna ha ett värde och handla för.
Jag tänker på om efterfrågan på guld kommer att öka eller minska. Alltså om det kommer bli värt någonting i framtiden.
Ja.
Alltså men om det kommer att bli lika populärt som det är nu.
Men det har ju alltid varit ganska populärt. Har det inte varit det? Jag har ju några guldkramar, kompisar. Mm. De hävdar ju att man har alltid kunnat någon liten sån här silvermynt som kanske, eller guldmynt som, inte de här stora, men de här mindre som väger 5 och 7 gram, att liksom man har alltid kunnat fått en kostym även under romat. Så jag vet inte, det känns ju som att jag ändå har varit med under tusentals år.
Precis.
Som ett erkänt betalningsmedel.
Men du sa någonting om Kina.
Jag har fortsatt att surfa runt inför det här. 80% av allt guld går till att producera smycken. Och det är väl indier och kineser och sådana länder där det är superpopulärt. Och i det måste det finnas en modekomponent, tänker jag, precis som i allt annat. Men kollar man på det du var inne på, prissättning i guld, så är det ganska intressant. För jag hittade här amerikanska huspriser. Och från 1900, alltså 100, jättemånga år sedan, 100 år sedan. Så har ju huspriserna nominellt sett stigit från noll och ingenting till medianpriset $300,000 för ett amerikanskt hem. Men om man mäter i guld så kunde du köpa ett amerikanskt hem på 1900-talet för 6,5 kilo guld. Och idag kan du köpa ett hem för 7,5 kilo guld. Och det är ju en betydligt lindrigare inflation än den vi sett i dollar mätt. Och det är samma i Sverige antar jag. Och samma gäller för boskap, alltså kossor, grisar.
Lite min dyra kostym jag pratar om.
Ja, som
man alltid har kunnat få.
Så att det har ju verkligen i över 100 år fungerat, mer än 100 år fungerat som värdebevarare.
Ja, men då kanske min kompis har rätt att det har varit värdebevarare sedan romartiden.
Men frågan är om det här är något annat än teori. För kan du verkligen få tag i några hus för guldtackorna? Du måste hitta en säljare som är beredd att ta emot guldet.
Ja, och nu är vi här vid spreaden igen. Ja. Vill inte,
Och då vill inte de ta det till spotpris, utan då vill de ha rabatt.
Ja, mycket intressant, spännande. Men det går inte att blunda för. Centralbankerna köper ändå mycket guld. Det är lite vi började ha köpt mer guld än någonsin nu. Under det senaste året, eller ja, det är i alla fall en stor efterfrågan.
Ja, men det som händer med alla råvaror eller aktier, det ökar... Efterfrågan ökar av någon anledning och priset stiger.
Ja.
Vilket gör att guld är precis som vilken annan råvara som helst.
Men det är begränsat utbud. Det finns inte mycket som helst.
Det finns inte mycket som helst och det blir dyrare och dyrare att framställa. Så det är väl positivt.
Spännande. Jag gillar de här spekulationerna kring guldet och silvret.
Men det är klokare blir vi inte.
Nej. Men det kapitalet har gått i alla fall nu. Sista månaden har vi sett. Det har varit oroligt. Och obligationsfonder såklart. Obligationer har vi sett. Och det var vi också tangerat lite. Det är väl i princip de tillgångslagen som har varit riktigt lyckosamma.
Ja, tidigare har ju tillväxt varit en inte en safe haven, men det har ju klarat sig väldigt bra. Bolag som växer snabbt. Men det har ju slutat fungera de sista veckorna.
Men jag skulle bara vilja en sista fråga till er här. Vad tror ni om guldpriset resten av året? Vi pratade lite om det här. För förlorarlistan hittar jag jättemycket energifonder nu. Oljepriset har gått ner ganska mycket sedan det nådde en årstjocks det här i slutet på april. På $74. Att ner under $60 nu. Hur känner ni... Vad tror ni blir vinnarna nu? Nu är vi ändå någonstans mitten, det skolorna börjar nu och sådär vid augusti. När vi är vid årsskiftet, vad tror ni då? Är det bäst att äga guld? Eller ska man ha olja nu? Är man contrarian, köper man kanske olja? Går iväg, det blir lite muntrare.
Jag är eller... helt fel person att spekulera om.
Ja, för ni är, ju, ni, är ju, men... ni är ju...
Jag skulle nog tro guld faktiskt. Stanna kvar på guld.
Ni gör det. Ni kommer inte sälja era guldaktier för att köpa någon olja?
Nej, jag tror inte jag kommer göra det. Ja. Vad tror du?
Nej, det är så fruktansvärt mycket politik kring oljepriset. Så att det där är långt bortom mitt förstånd. Men ja, som du säger, ska man vara contrarian kanske man ska välja.
Ja,
andra
det bara, nej, det bara slog mig, för det var lite andra sidan på det här när jag började nysta i vart flödena vatt. De har ju definitivt gått ifrån energitillgångar. Där har folk inte velat vara nu sista månaden. Med lite andra typer av, ja, du pratar lite tillväxtaktier och sånt där. Mycket aktier du har tagit stryk, såklart. Men, ja, jag vet inte. Det bara slog mig lite att jag undrar hur det ser ut om ett kvartal eller någonting. På den här, ja, vart flödena har gått. Men det vet vi om ett kvartal. Mm. Får vi väl summera då. Vad tyckte du nu då? Var det kul?
Ja, jättekul.
Ja, hörni. Per, hur går portföljen?
Jo då, det går väl lite sådär. Jag har ju inte så mycket guld då i portföljen som jag önskar att jag hade haft senaste månaden, om inte annat. Jag har baderat på lite och sålt lite. Nibe, vi pratar ju alltid Nibe, är det någon som har sagt?
Mm, det är ju ett återkommande ämne.
Jag har sålt lite Nibe innan rapporten och köpt tillbaka lite Nibe efter rapporten.
Snyggt.
Ja, det var mer tur än skicklighet. Sen har jag delat på lite mina jag gillar de här lyxtrenden. LVMH.
Ja,
Ferrari. Så vi har köpt lite mer LVMH. De har varit jättenedtryckta. Ja, det var, jag tyckte de hade en jättebra kvartalsrapport.
Men vad var det som marknaden reagerade på där då?
Ja, jag vet faktiskt inte egentligen. Jag tyckte den var jättebra. Eller den var bra. Det
är ett perfekt läge då enligt.
Ja,
eller?
Men den drabbas ju mycket. Den har ju drabbats sjukt hårt av Hongkong, liksom när inte flygen till Hongkong går in och ut. Alltså har ni varit i Hongkong?
Nej.
Det är ju sjukt mycket lyxbutiker. Alltså det är biblioteksgatan faktor 100 eller faktor 1000. Det finns extremt mycket. Där sker jättemycket av lyxförsäljningen. Det går inte att blunda för det. Och det tror jag investerarna blev lite oroliga för. Det har varit så ganska länge nu med demonstrationerna intensifieras. Folk kommer inte in och ut än. Så det tror jag har tagit mycket, lite Hongkong-stryk helt enkelt. Så där adderat på lite LVMH, lite Ferrari också. Där reagerade ju förvaltarna eller investerarna mycket på att man inte höjde någon prognos för resten av året. Vilket jag tror man kommer göra efter Q3 och sådär. Jag tyckte den också så jättebra ut. Det är väl också lite kines eller handelskrigsrädsla och sådär. Tagit också lite stryk efter rapporten. Så jag har delat på lite på dem och lite Nibe. Mm. Och sålt lite molntjänstbolag som vi har pratat om.
Just lite. Just ta ner risken lite där.
Ja, ServiceNow och Salesforce Scaler. Lite där, tagit ner lite risken, lite Amazon, lite Microsoft.
Ja, jag har också sånt lite scaler faktiskt.
Vad har ni gjort då? Hur har ni tänkt nu när det har varit lite stökigt? Nu undrar jag.
Jag har köpt Securitas efter rapporten.
Det låter jättetryggt. Mm. Det är ju...
Jag tror det kommer behövas i framtiden. Ja. Som långsiktig investering.
Alltså det är en långsiktig investering.
Ja. Jag ska ha många år.
Hur gick den på rapporten då? Jag har inte följt inte Securitas sådär jättemycket.
Det gick ner ganska bra.
Det gick ner ganska... Ja. Så det var ett bra köpläge?
Bra köpläge, tror jag.
Ja, men du är ung och det är... Ja, jag...
Det är en svår bransch också. Det är personalintensivt än så länge. Mm. Det kostar pengar.
Mm.
Men det kommer ju en massa ny spännande teknik också som säkert kan hjälpa dem att lyfta lönsamheten.
Ja.
Alltså AI-kameror och sånt där. Så att det inte behövs en miljon väktare som springer och...
Nej, men precis. Och effektivare lås.
Allt,
ja, och allt digitaliseras på ett helt annat sätt. Spännande. Mm. Men det har också varit in och fyndköpt lite då. Mm. Men Fredrik då? Har du också fyndköpt?
Nej, fint sålt. Nej, men jag är... jag har också sålt lite scaler, alltså cybersäkerhet. Den har gått jättebra men tappat hårt här på sistone. Så då har jag skalat av lite utan någon egentlig anledning.
Men de tar ju stryk. Bara för att det är lite mindre amerikanska småbolag i... Det ser man ju nu, de har ju tagit rätt mycket stryk.
Ja, men det är ju värderingarna som kommer i kapp när det blir stökigt.
Ja, men dels värderingar, det är inte så bra likviditet och det blir, de blir ju väldigt volatila när det blir volatilare på marknaden. Ja, det tycker jag att man märker. I uppåtgående marknader är de ju fenomenalt trevliga att äga oftast. Är ju volatila då också, men då går det uppåt och volatiliteten blir lite lugnare. Men man märker ju att det är småbolag.
Det var in med bettskenan.
Något annat?
Ja. Jag har faktiskt gjort en jättekonst, för mig lite oväntad affär. Jag har köpt H&M. Jag skrev om H&M för 10 dagar sedan på hitalistan. Det ser ut att vara en botten som har formats. Och det här är rent spekulativt tekniskt. Priset bryter upp. Så jag har chansar på det också. Haka på de andra som följer hitalistan. Men 10 dagar senare då. Får vi se hur det går.
Spännande.
Det är liksom inget jag tror på egentligen långsiktigt. Men det här är en väldigt kortsiktig spekulation.
Ja, medan jag köper utländska, franska, fina storbolag och Milanobörsens stoltheter så har ni faktiskt kör ni de stora svenska bolagen verkligen. Både H&M och Securitas är ju stora svenska drakar.
Det är ett av två svenska innehav vi har. Så det är inte så.
Ja, nej, men det är ändå lite intressant att se skillnaden. Ja. Och jag köper dyra bolag. Alltså det är dyrt med kronan sett. Köpa just, eurobolag är ju, det kostar lite, men så är det.
Kan det vara värt?
Ja, vi får väl se vem som kommer bäst ut ifrån det här nu.
Ja, det får vi se. Tack för idag.
Tack. Hej.